Kul att få vara här. Jag har bara varit nere i kaféet. Så jag gick in fel ingång och allt idag. Det är roligt när vi får praktisera det här med att vara en kropp och få upptäcka nya delar och sidor av den. Och när jag fick frågan om vad jag skulle dela idag så var jag inställd på att följa kyrkoårets tema Livets källa. Och sen så har det i förberedelsen allt mer smygit sig in det ekumeniska temat En enda kropp. Så det passade ju väldigt bra med temat på lovsångerna. Och jag tänker det att jag ska läsa ett av de tydligaste texterna kring vad ekumenik och att vara en del av en kropp handlar om från första Korintherbrevet 12 och kapitel 12 och från verserna 12 till 26. Lemmarna i den kropp som är Kristus. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öra, eller jag är inget öga. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom. Också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Och jag tänker att jag ibland kanske känner mig som nagen på lilltån i den där kroppen. Men även det är en del av kroppen. Och vilken del vi än kan känna att vi är en del av så får vi vara med och inkluderas. Och jag tänker att vi idag inte bara läser den här texten utan vi praktiserar den. Både här i den här lokalen och över alla kyrkorna här i centrala Visby. Där vi idag får testa på hur det kan låta i en annan kroppsdel en söndag klockan 11. Och det blir ju en härlig mix av hur församlingen låter och hur predikanten låter. Och jag tänker det, jag säger som jag brukar säga också hemma vid, att det jag delar är mitt perspektiv som får landa hos dig på det sätt som du vill och kan ta emot det. Så ta det som känns som någonting som ger dig någonting och stärker dig, och det andra kan du lämna därvid. Livets källa är ingenting som vi äger, utan någonting som vi delar. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi döpts att höra till, och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma ande att dricka. Jag skulle säga att det här är en av de mest radikala texterna i Bibeln. Här gestaltas radikal inkludering genom att man listar mänsklighetens bredd. Judar, greker, slavar eller fria. Hur skulle den meningen se ut om den formulerades idag för att vi skulle förstå vad det är för poäng som den här texten har? Jag har lekt lite grann med olika meningar, och jag tänker mig att den kanske skulle kunna låta någonting i stil med: en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är svenskar eller invandrare, normativa eller regnbågspersoner. En sån formulering blir kanske lite mer provocerande och nära i det som är våran kontext, i våran kultur. På samma sätt som texten landade i deras kontext och deras kultur när den en gång skrevs. Vilka ryms när du tänker på kroppen? Vilka får vara med? Vilka olikheter platsar i helheten? Och vad är det som inte ryms? Sann gemenskap kräver röster, erfarenheter och olika perspektiv. Det innebär att en gemenskap också måste kunna vara konflikttålig. Kunna leva med de här spänningarna som uppstår av olikheter. Men när vi delar upp saker i innanför och utanför, i rätt och fel, då skapar vi inte bara gränser mot varandra, utan de gränserna flyttar också in på våran insida, och vi skapar gränser för vad som är rätt och fel, okej och inte, för oss att tänka och känna och vara. Det blir farligt, och vi hämmar ett livsflöde som är naturligt i våra liv. Kristus är den enande faktorn, och den är vi kan omfamna helheten som livet också kan flöda fritt i kroppen. Livet kommer när vi får vara fria att tillhöra. Fria att vara de vi är, olika och tillhörande på samma gång. En kropp är inte ett ideal, den är ett faktum. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om ögat kan inte heller säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, Också de delarna av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. För en vecka sedan var jag på medarbetarkonferens för Equmeniakyrkans alla anställda. Och det var flera dagar som vi möttes i Stockholm, och den konferensen innehöll allt ifrån bibelstudium och föreläsningar till seminarier om hur det är att vara kyrka i krigstider med mera. Och sista kvällen på den här konferensen så hade vi fest, och den festen avslutades med dans med 90-tals tema. Och den här dansen har blivit till stor debatt på tidningen Dagens Facebook-sida. Så pass att det har blivit en hel del fler rubriker och artiklar skrivna om den här dansen. Kommentarer som att Equmeniakyrkan visar upp sin sekulära sida eller bevisar hur oandliga eller omoraliska de är. Ögat kan inte säga till handen: jag behöver dig inte. Jag tänker att den där händelsen, det där som händer där, säger någonting om hur vi förstår vad det är att vara en kropp. En kropp med olika delar behöver förstå det ömsesidiga beroendet och kanske också inse att de känslor som väcks i mötet med det som är annorlunda eller olikt hur jag vill ha det eller hur jag tänker och tror är en gåva. Det säger nämligen någonting om vad som händer här på min insida. Mitt möte med det som är annorlunda säger inte att det annorlunda är fel eller farligt, utan säger någonting om något område hos mig som ännu inte har lyckats helt och fullt bli omfamnat av Kristi kärlek. Det är en ganska radikal tanke. Jag tänker att mötet med den andra, mötet med en annorlunda kroppsdel, är en spegelbild, en gåva till oss att förstå hur mycket större Guds kärlek är. Hur mycket större Guds kropp, Kristi kropp, är. Hur mycket större än det som jag ännu har kunnat greppa. Och kanske att vi skulle kunna börja träna att tänka i det där mötet, när det där sker. Att träna oss i att tänka: vad är det i mig som reagerar så starkt i mötet med det här som jag nu upplever? Livet flödar där helheten ryms. Där är frihet och där är rörelse. Att vara rädd för att bli utestängd om man inte tror, tänker eller gör som det förväntas hämmar livsflödet. Det gör att vi stelnar i kontroll och rädsla. Och överallt där rädsla och kontroll finns som en del, där blir också frågan om makt viktig. Vem har rätt eller mest makt att få bestämma om vad som verkligen är sant och hur det verkligen ska vara? Men om Kristus får vara källan, om Kristus får vara centrum och det som dikterar villkoren, tappar rädslan sitt fäste. När Kristus är centrum behövs ingen fråga om makt eller kontroll. Där frodas tilliten till varandra och till att olikheterna bidrar till någonting som är viktigt för helheten. Att det som provocerar mig i mötet med den andra säger något om vad som provocerar i mig själv. Vad är det jag inte kan omfamna i mig själv? Vad är det jag dömer ut? Vad är det jag har svårt att älska hos mig själv? I mötet med den andra, i mötet med den som är annorlunda, avslöjas mitt inre. Det är inte ett hot. Det är livets största gåva. Varje krock, varje konflikt, i varje skav finns nya områden att lära sig älska och omfamna, precis som Kristus älskar oss. En kropp är inte harmonisk. Den är levande. Lider en kroppsdel, så lider alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig alla andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Vi lever i en väldigt speciell tid. Det har väl aldrig varit så svårt att enas om någonting, inte ens om hur det faktiskt ligger till med läget idag. Våra världsbilder krockar, inte bara i samhället utan ibland också i det som vi kallar för Kristi kropp. Vi har olika versioner av hur verkligheten ser ut. Och samhället står inför stora utmaningar. Och jag vet inte om det är korrekt, men jag tror nog att det globala läget i världen också är ganska unikt, oroligt just nu. Ledarskap ställs på sin spets. Och var och en av oss prövas i hur långt vi klarar av att vara medmänniskor. Hur håller vi oss nära livets källa i den här tiden? Jag skulle säga att både i den här texten och när vi följer Jesus så får vi en tydlig markering på hur vi kan hålla oss nära källan. Vi ser det i Jesu prioriteringar. Hur han håller sig nära de marginaliserade. De som är utanför, som inte släpps in, till de som ansågs ovärdiga och de som led under olika former av systematiskt förtryck. Det är i springorna ljuset kan skina in, sjunger Leonard Cohen. Och när vi umgås med det som är trasigt, det som är utfryst och nedtryckt och ser orättvisorna, så är det så mycket lättare att urskilja vad som är ljus, vad som är hopp och vad som är kärlek. Vi ser när vi är nära det som är trasigt och dött var livet finns. Ljuset lyser aldrig så tydligt som i de mörkaste av tider. Var får du andas? Var kan du slappna av? Var finns det utrymme för dig att utvecklas fullt ut så att du blir ännu mycket mer du? Ännu mycket mer den som du är skapad och formad att vara. Det är viktigt, tror jag, i den här tiden att veta vad det är som behöver prioriteras. Vad bidrar till enhet och inkludering? Och hur kan vi lära oss att älska mångfalden ännu mycket mer. Jag ska avsluta med att svara på den frågan. Jag tror att ett väldigt viktigt steg är att lära oss att älska oss själva ännu mycket bättre. Älska våra sprickor, eftersom att det är genom dem ljuset och livets källa kan flöda in i våra egna liv. Inte springa ifrån det som är trasigt eller skevt, utan försöka att förstå och omfamna det i oss själva. Därför att våran förmåga att omfamna det i oss själva också tränar oss och gör oss kapabla att möta det i andra. Din helhet kommer av din förmåga att ta emot Guds kärlek till alla sidor av vem du är. En kropp är aldrig hel så länge någon hålls utanför. En kropp, en ande, det är inte en from tanke. Det är en radikal protest mot allt det som vill dela upp människor i värdefulla och ovärdiga. Dietrich Bonhoeffer, en av vår tids stora teologer, formad av andra världskrigets fasor i Tyskland, formulerat mycket kring församling och kropp, och han skriver något i stil med att den som älskar idén om gemenskapen högre än gemenskapen i sig kommer att bidra till dess splittring. Alltså om våran bild och vision och idé om vad det är att vara en kropp, om vi älskar den idén och visionen högre än vad det faktiskt innebär att vara en kropp med olika kroppsdelar som ibland krockar och inte förstår varandra, så kommer vi att vara en del av dess splittring. Det handlar om radikal inkludering. Och den börjar med mig och med dig. Vad i dig har du svårt att acceptera och ta emot? Vad dömer du hos dig själv? Och ibland kan vi behöva möta det i någon annan för att få syn på att det är det vi gör med oss själva. Då är det inte den annorlunda personen som är problemet. Det är en gåva att förstå oss själva bättre och ännu mycket mer kunna bjuda in Kristi kärlek att omfamna hela oss. Amen.